Så lyder det heliga orden. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag. Och ni ber fadern om i mitt namn. Det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få. För att er glädje ska vara fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser. Utan öppet förkunna för er om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er. Eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar, se, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Amen. Så lyder de heliga orden. Amen. Det finns barn och ungdomar och en del vuxna som tänker så här. Tänk om man kunde få träffa Zlatan Ibrahimovic. Tänk om man kunde få hans autograf. Eller kanske lite mer 2015. Tänk om man kunde få ta en selfie med honom. Men det är svårt att få tillträde till kända personer. Även om de är snälla och försöker vara artiga mot sina supportrar, så är det svårt att få kontakt. Om man skriver så hamnar ens brev i en stor, stor hög. Och om man åker till arenan där de spelar, så är kön lång, lång, lång för att få en autograf eller en selfie. Det är svårt att få tillträde till den som är känd. För det är så många som vill det. Idag hade jag tänkt att vi skulle tala om hur syndare kan få tillträde till Gud. För även om vi tänker oss någon stor idol med massor av supportrar, så finns det ju ingen som får så mycket förfrågningar och så mycket brev och tankar och böner som Gud. Hur kan det vara så att vi tror att Gud har tid att lyssna på oss? Blir det inte så att våran bön hamnar långt bra bak i ett kösystem när vi vänder oss till Gud? Var god vänta. Ditt samtal är placerat i kö. Vi tar strax emot ert samtal. Nej, så är det inte. Vi får be till Gud tack vare Jesu frälsningsverk. Det är liksom anledningen till att vi kan komma inför Gud. På grund av påskens märkliga under så står inte längre synden som en mur mellan oss och Gud. För problemet för oss med att närma oss Gud, sådana som vi är av naturen, det är inte bara att han är upptagen, utan det är att vi är syndare och han är helig och rättfärdig. Jag tror ni barn är för små för att ha blivit inkallade till rektorn någon gång. Men kanske någon av er vuxna har blivit det. Och så var man lite rädd kanske. Man fick sitta utanför rektorsexpeditionen och så visste man inte riktigt vad som skulle hända. Men man visste att det var allvar. Den rädslan gånger 1000 bör syndaren känna inför Gud. För Gud vet inte bara det någon annan har sagt och det någon annan har sett. Och inför Gud så hjälper det inte att säga så där som Adam gjorde. Ja, det var hennes fel. Eller som kanske en del elever gör om de inkallar sig. Det var hon som började. Så jag har inte gjort något. Gud vet allt. Men tack vare påsken så är Guds vrede stillad. När vi närmar oss Gud, då närmar vi oss inte en Gud som är arg och hotar med straff. Och säger, jag vet vad du har gjort.
jag känner ditt hjärta.
Utan vi närmar oss en Gud som är välvilligt inställd till oss. På grund av påsken, säger Bibeln, så är vi inga främlingar när vi möter Gud. Utan vi är arvingar. Arvingar. En av alla de som ska få del av det himmelska arvet. Så tack vare Jesus kan vi möta Gud utan rädsla och oro. Vi får be till honom tack vare att vi har tron. Fadern själv älskar er, säger Jesus, för att ni har älskat mig. Annars kan det ju vara så att man vill ha ett ombud. Det kanske är så att det är konflikt på arbetsplatsen. Men man vågar inte säga någonting själv till chefen, utan man väljer ett ombud. Kan inte du vara facklig representant och tala med chefen och våra vägnar, så kan vi vara anonyma. Ni behöver inget ombud, säger Jesus. Ni behöver inte be till någon som i sin tur ska be för er. Fadern själv älskar er. Många tänker sig att man kanske ska be till jungfru Maria. Hon var ju ändå vanlig människa. Man kanske kan be till henne, så kan hon be till Jesus, för de verkar känna varandra där. Eller någon tänker, man kanske kan de be till helgon. De var ju liksom vanliga människor, fast lite extra snälla och goda. Och så kan de be till Gud för mig. Nej, säger Jesus. Ni kan själva be. Genom tron, genom att lärjungarna trodde på Jesus, genom att vi tror på Jesus, så kan vi be till Gud. Vi kan inte be till den vi inte känner. Men genom tron känner vi honom. När vi talar om tron, då menar vi alltså tron på Jesu person. Vi sjöng om det, både Guds och Marias son. Tron på vem Jesus är, att han är den han säger att han är. Och på hans verk, det han har gjort för oss. Med tron menar vi inte, jag tror att Jesus fanns en gång. Jag tror att han gick i sandaler och hade skägg. Det är inte det. Tron på Jesus är tron på att han är Gud och människa. Och dog för våra synder. Och sedan uppstod på tredje dagen. Jesu ord ska få oss att vara försiktiga med folk som menar att vi ska ha någon som företräder oss inför Gud. Jag vet inte om det händer er. Det händer mig ibland att någon kommer och säger, kan du be för mig? Det är jättebra. Förbön uppmanar ju Jesus till. Men vi ska komma ihåg att vi får ju själva be också. Våran relation med Gud sker inte via ombud och representanter. Vi har en representant, och det är Jesus som dog i vårat ställe. Men i övrigt så är det vi själva som bör be. Och vi själva som bör vända oss till Herren. När vi nu vet att vi får be, när vi vet att Gud är positivt inställd till våra böner, när vi vet att Gud vill att vi ska vända oss till honom trots att han redan vet allt, vad ska vi då be om? Bibeln ger faktiskt en del vägledning. Den bön som ibland kallas Fader vår efter de två första orden, och ibland Herrens bön, för att Jesus själv svarar så när lärjungarna säger, vad ska vi be om? Lär oss att be. Hur ska vi be? Och så ger Jesus dem Fader vår, Herrens bön. Det är ett bra exempel. Om vi tittar på den och delar upp den i olika böner som man brukar göra i konfirmandundervisningen, då ser vi något intressant. Det är bara en av de här bönerna som handlar om det världsliga. Det stora hela handlar, Fader vår, om andliga gåvor. Handlar om andliga gåvor. Ske din vilja. Det är något andligt att Guds vilja ska ske. Kom med ditt rike. Vi ber om att hans rike ska komma. Det är något andligt. Förlåt mig mina synder. Det är en andlig dimension. Och så vidare. När vi tittar på saltarsalmerna i gamla testamentet. Då ser vi att tacksägelse tar väldigt mycket plats. Stor del av de här salmerna handlar om att man tackar Gud. Jag tror att det finns en risk för den kristne att överbetona begäran. Gode Gud, ge mig det här. Och det finns en risk att man överbetonar det världsliga. Hjälp mig med på jobbet eller med en god nattsömn eller med ekonomin. Eller. Det är inget fel med det, men det finns en risk att överbetona det. När vi ber Gud om saker, då ska vi veta att han vill ge oss saker. Och att han ger oss en massa saker utan att vi ber om dem. Men vi ska ju också komma ihåg att tacka för allt det han redan har gett oss. Det är lätt hänt att när vi är ledsna och nedstämda, ber mycket till Gud om hjälp. Och sen när han hjälper oss och vi mår bättre, då glömmer vi av att tacka. Då tänker vi att det var något annat kanske som gjorde att problemet löstes. Eller att vi fick förmåga att hantera problemet och gå vidare. Det är lätt hänt för oss att överbetona det världsliga. Därför att det är så påtagligt runt omkring oss. Och vi lever i en sån världslig värld, om man får säga så. Där det materiella är så viktigt. Vi lever i en tid då man inte talar bara om konsumtion. Utan om överkonsumtion. Det är svårt för oss när vi bombarderas med reklambudskap om att vi kan konsumera oss lyckliga. Att det inte dras med lite grann. Och tänka att det världsliga nog ändå är väldigt viktigt. Ett sunt andaktsliv, ett sunt böneliv, det bör ha fyra delar. Han fick vi lära oss på pastorsutbildningen för länge sedan. Vi ska försöka komma ihåg och tacka för världsliga välsignelser. Och så tacka för mat på bordet och tak över huvudet och kläder på kroppen. Och vi behöver inte skämmas över att tacka för vårt överflöd. Man kan be så. Tack för att vi har allt det vi behöver och mycket vi inte behöver. Som ändå gör livet lättare. När vi ser på den bibliska historien så ser vi kristna troende som har varit mycket fattigare och utblottade på allt. Och ändå trott på Gud. Och vi ser mycket rika kristna som haft överflöd på allt möjligt. Och ändå trott på Gud. Jag kan tänka kanske på Abraham till exempel. Eller kung David. Det är inte fel att tacka för det världsliga. Det ska vi komma ihåg. Och det är inte fel att be om världsliga välsignelser. Be om ni ska få, säger Jesus. Be om hjälp med era världsliga problem. Be om hjälp i äktenskapet. Eller i relationer med kollegor på arbetet. Eller relationer i familjen. Be om hjälp vad det gäller oro inför framtiden. Ska vi klara av att betala våra lån? Den här månaden ser lite tuff ut. Vi får be om hjälp vad det gäller världsliga välsignelser. Den tredje delen är att vi ska tacka för våra andliga välsignelser. Det är en bra övning därför att det innebär att vi måste få fundera lite grann. Vad har Gud skänkt oss för andliga välsignelser? Mina konfirmander tycker att det är svårare att komma på. Världsliga materiella saker kan man komma på ganska lätt. Men vad har vi fått för andliga välsignelser? Ja, vi kan ju tacka för framförallt tro. Vi kan tacka för Bibelns undervisning. Vi kan tacka för dem som har undervisat oss. Alla vi som sitter här tror jag kan tänka tillbaka på människor som har undervisat oss och berättat för oss om Jesus. Och berättat om förlåtelsen för synderna. berättat om att det finns en Gud i himlen som älskar dig. Som vill att du ska vara hans barn. Vi kan tacka för nådemedlen. Vi kan tacka för en församlingsgemenskap. För andra kristna som uppmuntrar oss. Vi ska också be om andliga välsignelser. Det är den fjärde delen. Vad kan vi be Gud om som en andlig välsignelse? Vi kanske kan be Gud om vägledning i en fråga vi tycker är svår. Vi kanske kan be Gud om bevarande i tro. Eller att vi ska bli starkare i tro. Vi kanske kan be om större frimodighet. Att vi inte ska vara så försagda när folk undrar vad vi tror på. Vi kan be Gud om att han ska bevara vår församling och vår kyrka. Vi kan be om enighet mellan kristna. Ja, det finns en enorm uppsjö av böneämnen. Men jag tror att vi behöver utmana oss själva lite grann. Och påminna oss om vad vi kan be om. Vi kan ju be för varandra också. Tänk om man arbetar sig igenom sina kristna systrar och bröder och ber för varandra. En per dag. Det är väl jättebra det. Vi ska komma ihåg att vi får be till Gud och bör be till Gud både i nöd och i lust. Både i framgång och i motgång. Det är lätt annars att människor i nöd vänder sig till Gud, och det är bra. Vi kan höra ibland om människor som säger: Gud, om du finns så vill jag be till dig nu. Nu trycker jag på den röda nödknappen. Men vi ska inte vänta tills vi hamnar i nöd med att vända oss till Gud. Och vi ska uppmuntra dem som i nöd är ointresserade av Herren. Att de besinnar sig och lyssnar medan tid är. Gud lyssnar inte på bönen som börjar: jag vet inte om du finns, men jag tänkte att det kan ju vara en helgardering. Utan Gud lyssnar till sina barn, säger Gud. Mina får hör min röst, fick vi höra om på hörde hela söndagen. De känner igen min röst. Och jag känner igen deras. När vi ber till våran Herre, då ska vi göra det väl medvetna om att han lyssnar, att han hör och att han hjälper. Men vi ska be i ödmjukhet: Herre, ske din vilja. Ibland kan barn be om saker som föräldrarna vet är skadliga. Ibland kan de be om saker som föräldrarna vet är farliga. Är barnet för litet så får det inte använda den vassaste kniven. När barnen är små lägger föräldrarna ganska mycket tid på att se till och grabba tag i dem när de är på väg och hoppa ner någonstans där det är farligt. Inte ner på tågrälsen. Klättra ner därifrån när du är för högt uppe. Lite så är det också för våran fader i himlen. Han måste ganska ofta hålla tillbaka. Stopp, stopp, stopp. Inte längre åt det hållet. Och ibland när vi ber om saker som han vet är farliga eller dåliga för oss, så säger han nej. Och löser det på ett annat sätt. Det är inte för att han inte hör oss, utan för att han vet vad som är bäst för oss. Låt oss be i ödmjukhet: Herre, ske din vilja. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, vi tackar för de många världsliga välsignelser som du har skänkt oss. Tack för skapelsen. Tack för solen, stjärnorna. Tack för jorden. Tack för att du har skapat en planet som har luft som vi kan andas. Atmosfär som gör att vi kan finnas till. Tack för djupa hav och höga berg. Tack för att du har skapat oss. Tack för livet och att vi får leva i din skapelse. Tack för att du har gett oss tron. För att du har omvänt oss och gjort oss till dina barn. Tack för att vi vet att du älskar oss och att våra synder är förlåtna för Jesus skull. Tack för att vi genom tron vet att du tar hand om oss varje dag. Vi ber att du ska ge oss större frimodighet och glädje i evangeliet. Hjälp oss att söka din undervisning oftare. Och oftare dela med oss av glädjens budskap till andra. Vi ber att du ska hjälpa oss att vara förebilder, både för andra kristna och för de som inte tror. Så att ditt namn blir ärat och inte draget i smutsen. Vi ber för att du ska ge oss kraft att leva som kristna. Och vi ber att du ska bevara oss hela vägen hem till dig i himmelen. Vi ber i din sons eviga namn.